Fast det är lite så här lerigt som det alltid blir kring stall om våren, så kvittrar fåglarna ut och solen värmer här våra nästippar där vi står utanför Billnäs ridcentrum med Jessica Aminoff, vars familj alltså äger och det här stallet och driver ridskola och småskalig hästuppfödning. Nu är ju foderpriserna skenar iväg och det här är ju någonting som drabbar stall och djuruppfödare överlag och ridskolor. Vi kan ännu nämna här att ni också har nötboskap på Rilaxgård i Bromar. Men Jessica, hur ser situationen ut för er del nu om vi pratar om ridskolan?
Nu börjar den ju vara ganska kritisk om man ska ta hänsyn till alla kostnader. Det är ju inte bara foderpriserna utan energipriserna går upp och också lönerna har tryck på att stiga för att allas kostnader stiger ju och då borde det synas på alla håll. Så det är inte en lätt kalkyl att få ihop och den blir svårare hela tiden.
Mm. Hur ser det ut med, ni har ungefär 20 hästar så du, som deltar i undervisningen mer eller mindre. Var köper ni foder åt dem?
En del köper vi ju då liksom så här gårdarna sinsemellan utbyter lite gödsel och sen hö så att vi kan liksom en del då köpa från gården sånt som vi har producerat där själv. Sen en stor del nog hamnar vi köpa helt från utomstående företag och försöker förstås använda lokala gårdar och bekanta, men största delen hamnar vi köpa annanstans ifrån. Mm.
Och vad är det då som en ridskolehäst idag äter? De äter hö och sen någon form av kraftfoder?
Nu är det ju främst havre som vi matar i dem. Att man kan ju också köpa, tävlingshästarna äter lite också annan sån här energifoder, men det är också kanske till och med lite undersökt i dagens läge att man ska inte mata hästarna från 8 olika burkar utan desto simplare de äter desto bättre mår de.
Så hö och havre är det här huvud
ingredienserna. Och mineraler sen förstås också, lite vitaminer.
Precis. Hur mycket äter en arbetande ridskolehäst i dygnet då?
Nu beror det ju förstås på om vi talar om torrhö eller en silage som är då lite fuktigare, men att det rör sig för en stor häst där mellan 8-14 kilo hö per dag.
Och kraftfoder, havre?
Det är nu mellan 2-4 kilo kanske.
Men vad tänker du som företagare? Ligger du sömnlös om nätterna när det nu allt är på väg åt fel håll kan man säga i fråga om kostnadsstruktur?
Ja, det kan man nog säga att man gör. Man ligger hela tiden och funderar på att hur ska allt det här se ut om ett halvt år. Och just nu så funderar vi det på kanske mer än någonsin. Att jag tror nog att den här branschen är sån att den är ganska, det är en ganska tung bransch för alla, för häst, liksom, för stallsägarna främst som har tidigare redan haft svårt att få lönsamhet i verksamheten och nu är det ännu svårare. Så jag tror inte att vi är de enda som till och från har funderat på att är det alls någon idé att fortsätta. Mm.
Och ändå finns det ju inte så hemskt många ridskolor om vi tänker nu på vårt radions utbredningsområde som är från Sjunde till Hange, så det finns faktiskt inte så många ridskolor kvar i den här regionen som är riktigt så här lite större.
Nej, och man tänker, min mamma har ju grundat det här stallet 1982, det vill säga på hösten fyller Billnäs ridcentrum 40 år och då ska vi förstås lite fira. Men sen ska vi säga att hur många år efter det här, att jag har svårt att säga att det går 40 år till, men att man kan ju alltid hoppas. Ridning har ju en så stor nytta, inte bara liksom inom motionen utan också inom det psykiska välmåendet just för barn och ungdomar. Att om man tänker också under de här 40 åren hur många ungdomar som det här stallet har räddat. Så man borde ju också se på det här från ett samhälleligt perspektiv, hur liksom nyttig den här grenen är, hästkötsel, och man lär sig att ta ansvar och det här är någonting som jag tycker att samhället borde kanske fundera över. Att om vi jämför med Sverige så där är alla ridskolor väldigt statligt stödda. De har ridskolepriserna är hemskt mycket lägre eller ridlektionernas priser är mycket lägre. Städerna bygger manéger åt ridskolorna och det där. Det är liksom hemskt mycket lättare i Sverige att rida, att ha råd att rida. Mm. Och det här är någonting som jag tycker att också beslutsfattarna borde tänka på och inte då köra ridskolorna in i sådana hörn att de inte kan fortsätta mer. Mm.
Som hästmänniska så är jag bekant med den här diskussionen och just i Sverige har man pratat mycket om att ridning är väl i Sverige den näst största sporten, men för att det är en så kallad flicksport inom citationstecken tog det länge innan den liksom fick den här behandlades som en sport helt enkelt och fick den här uppbackningen. Men i Finland så har vi kanske inte riktigt kommit så långt ännu. Hur ser det ut här i Raseborg? Får ni kommunalt stöd av något slag?
den är nog hemskt minimal. Alltså vi har, det handlar om någon hundralapp som vi ibland har fått. Och så att i princip, nej, vi får liksom ingenting, utan den största liksom stödverksamheten rör sig runt den här föreningen Billnäs ryttare, som då har många frivilligare som jobbar och söker lite stöd och sponsorer, och till exempel för att vi ska kunna ordna tävlingar så ligger ju allt bakom föreningen och dens frivilliga arbetskraft.
Mm. Vad tänker ni som ägare då till Billnäs ridcentrum, vad har ni för möjligheter nu att köra i kostnaderna? Finns det alls någon marginaler att ta av?
Nu är nog det som vi kommer att måste göra till hösten är förstås, vi kommer att måste höja på priserna, och det kommer ju att drabba dem som nu redan är vid bristgränsen att kunna fortsätta. Också hästägare som betalar stallhyror, finns inte alla som har möjlighet att hålla kvar sina hästar i och med att priserna stiger. Och sen har vi nog också tryck på att minska mängden hästar. Vi har ju som tur har vi sålt sommarens slut redan med våra sommarläger, men när de är slut på hösten så antagligen kommer vi att hamna sälja fler hästar, för att hästar är också så dyra i drift, att vi kan inte hålla kvar så många som kostar hela tiden om inte vi har betydligt liksom sen lika stor mängd kunder. Och jag tror att prishöjningen kommer att minska också på antal ryttare.
Vilket tryck sätter det här på hästarna då? För det är ju ganska krävande att vara en lektionshäst som går med många olika ryttare dagligen, och betyder det nu att de som sen blir kvar får arbeta mera?
Jag tror inte, jag hoppas inte. Vi har ju annars också ganska liksom lätt jobb för hästarna under vintertiden. Att på somrarna har vi lite mera aktivitet, men på vintrarna så nu redan så är det liksom ganska lugnt för dem. Så att speciellt om en del av ryttarna faller bort, så i och med att vi säljer några hästar så kommer troligen inte ändå arbetsmängden att öka. Mm. För att som sagt, jag tror att en del av ryttarna kommer att måste sluta.
Men det är ju ändå sånt där som ni ändå måste tänka på liksom i helhetskalkylen säkert.
Absolut måste man tänka på det, men det är klart att då håller man kvar de som är mest användbara och de friska, och kanske några gamla får gå bort och så vidare, att man håller de unga och friska kvar.
Har ni alls räknat liksom hur länge ni hängslarna håller att hålla ridskoleverksamheten igång om det här blir långvarigt?
Så långt har vi nog inte ännu hunnit tänka, att man går nu här en månad i sänder, och som sagt nu har vi lite börjat blicka mot hösten, och då måste man se lite vad situationen är då, att hur långt framåt man sen vågar planera.
Ännu om er köttproduktion, så ni har alltså en ekogård på Rilaxgård i Bromarv. Hur ser det ut med ur ett foderperspektiv där?
Och där har man ju lite mera spelrum i och med att man producerar foder själv. Och det där, den där köpta andelen foder är hemskt liten. Så att det drabbar ju inte en sån där nästan självförsörjande gård så hemskt hårt. Men att det är klart att där också energipriserna märks också betydligt.
Mm. Har du alls funderat kring det här, att finns det sen en marknad för ekokött som väl är genomsnittligt lite dyrare, men sånt som folk ändå gärna unnar sig idag när man är mer klimatmedveten, men sen om det blir så att ja, pristrycket blir helt jättehögt för vanliga hushåll, så vad har du tänkt om det?
Jag hoppas ju och tror att kött i framtiden ska vara en produkt som man inte behöver äta varje dag, men då när man äter den så köper man kvalitativt inhemskt kött, och ännu bättre om man vet varifrån köttet kommer. Så jag tror att en god tid framåt åtminstone kommer efterfrågan på just inhemskt lokalt ekokött, så i viss mån finns den säkert kvar nog.